pretend. Let's pretend. Let's pretend we score the goal.
Hjärtligt välkomna hälsar vi då till Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrik Syk. Med mig i vår lilla studio sitter Kalle Karlsson och Frida Faglund. Välkomna hit. Frida, du var uppe och jobbade sent igår och diskuterade på Twitter om Manés röda kort, hörde jag. Så att, du ursäktar om du springer och hämtar en kaffe mitt under inspelningen här.
Ja, vad skönt att höra.
Vi kommer prata ännu mer om Manés röda kort här om en liten stund.
Det hoppas jag.
Kalle, har du undvikit alla diskussioner? Det har ju varit heta känslor kring det här som jag tycker inte är så kontroversiellt domslut ändå. Du har klarat det, Kalle?
Ja, jag skickar ut på Twitter nu och efterlyser lite extra frågor här. Ja. Jag tror att du har fått flera.
Ja,
jag skickar lite till.
Ja, vi har massor.
Röda kortet, för mig är det såklart rött kort. Det är inget att snacka om.
Vi återkommer till det. Vi måste börja med De Boer. Sen ska vi försöka dissekera det här röda kortet lite grann en gång för alla.
Jävla spoiler jag gjorde nu alltså.
Det är okej. Okay. Okay. Vi pushar framåt.
Ja, okay.
Kan vi säga.
De Boer offensiven
idag. De Boer fick sparken. Det var ju ganska väntat på något sätt ändå. Man trodde inte, alltså, jag kände ju på med de här rapporterna som hade kommit ut att Steve Parish och hans relation liksom inte har funkat från början. Jag vet inte om jag läste om de här 30 namnen på en lista som de hade som förslag och att det till slut landade i De Boer. Det var liksom inte klubbens första val. Han kom in som att han skulle då stå för en evolution av klubben, att han lite långsamt skulle liksom förändra stilen. Istället så kom han med en revolution så som klubben inte egentligen var det de ville ha. Men då har man ju scoutat lite dåligt också om man plockar in en sån kille som Frank De Boer med en sån tydlig modell av hur han vill spela fotboll. Det har i alla fall inte funkat och kicken fick han.
Mm.
Vad var din första tanke, Frida?
Min första tanke var nog att innan Burnley-matchen så tyckte jag det kändes mer som att han kunde få sparken. Jag tyckte ändå att den matchen, även om de förlorade, så kändes det ändå som ett litet fall framåt. Och då tänkte man att ja, men nu klarar han sig kanske. Men det gjorde han inte. Jag tycker ju fyra matcher är för lite.
Det är väldigt lite.
Ja, man hinner inte göra speciellt mycket på fyra matcher. Jag tycker även om man ska syna det ordentligt så, vad är det, de har släppt in 8 mål nu då på de första fyra matcherna här. Och åtminstone säkert 6 av dem har ju varit alltså misstag som De Boer kanske inte har så mycket att göra med. Jag menar,
det är inga systemfel liksom.
Nej, jag tycker inte det. Det är klart att man fortfarande kan kritisera att de inte har gjort några mål. Men jag menar, mot Burnley skulle ju, jag menar, Dan, alltså han missar ju mål från 2 meter. Och, det var ju fler chans på fler mål. Benteke hade väl någon kom fri där med målvakten och kunde ha satt det. Det är ju onekligen små marginaler i fotboll. Den matchen hade lika gärna kunnat sluta med vinst. Jag tycker lite orättvist.
Hur känner du, Kalle? Du talade ganska tidigt om det här igår. Du är själv fotbollstränare och vet att det är tufft.
Ja, jag har ju expertkunskap när det gäller det här med att få gå och så. Ja. Jag har ju dels fått kliva in en gång när en tränare fick sparken och dels klivit av själv. Så att har ju egen erfarenhet av. Man kan väl säga så här att du kan ju göra mycket under en försäsong och det har han ju gjort. Han har ju liksom lagt om spelet och de har börjat liksom haft en ambition om att spela mer än vad de gjorde tidigare. Jag tror att den största skuggan här faller såklart på klubben. Det är ju jätteviktigt som klubb att man bestämmer sig för vad man vill göra, vart man vill gå och hur man ska gå dit. Det räcker ju inte med att ta in en tränare som ska lägga om ett spel till det spel som är absolut svårast att behärska. Då måste du ju också kunna få utrymme att byta ut spelare. Och det har de ju inte gjort i så stor grad, utan det är ju ungefär samma spelarmaterial som de hade i fjol. Och det kommer ju inte vara tillräckligt för att plötsligt liksom spela någon kortpassningsfotboll. Så där tycker jag det stora problemet är. Jag tycker inte det stora problemet är att man är ambitiös och liksom vill utveckla ett lag eller en klubb och gå i någon annan riktning. Det är ju många som har gjort det tidigare. Om man kollar på Stoke till exempel, så har ju de gjort det. Och det har ju lyckats där. Men då får man komma ihåg att de bytte ut också rätt många spelare där framme i fronten. Det var Arnautovic in, det var Bojan Krkić in, det var Fellaini in. Och, alltså får du in spelare som kan spela, alltså, då funkar det ju. Men att bara lägga om spelet och plötsligt börja rulla ut från backlinjen med Fossumens, Adan och liksom Slup,
Paul Tompkins.
Ja, exakt, Joel Ward och allt vad de heter. Alltså då kommer du ju såklart ha en jätteutmaning framför dig. Jag tycker det är helt barockt att de har så här kort tålamod som fyra matcher. Samtidigt, med det sagt, så om spelarna börjar tvivla, om spelargruppen inte längre tror på det tränaren gör, om det har kommit fram till Steve Parish och company, vilket det verkar som att det har gjort, det är ju det som kommer ut nu i engelska tidningar. Sen om det stämmer eller inte, det vet man ju aldrig. Men om det har kommit ut att de tvivlar på Frank de Boer för att han inte hade koll på att Slup kunde spela vänsterback och allt det där som The Mirror skriver idag, då finns det ju någonting i det. För att det viktigaste som tränare, det är att ha förtroende. Alltså att du har mandat att göra saker. För det spelar ingen roll hur bra idéerna är. Om inte spelarna tror på de idéerna, då kommer det i alla fall inte bli bra. Så att han måste ju ha förtroendet från spelargruppen för att stanna. Och har han inte det, nej, men då förstår jag att de har börjat tänka i andra banan. Så kan man diskutera om det ska ske till fyra matcher eller sex eller åtta matcher. Mm. Men om spelaren inte längre tror på det, då är han illa ute.
Man ska komma ihåg här att när det blir den här typen av ganska, som det blivit infekterat, så kommer det ju läckas information från båda sidor till pressen att De Boers agent har ju ett intresse av att försöka lägga över så mycket skuld som möjligt på ledningen, och samtidigt ledningen tillbaks då på De Boer, att han inte uppfyllde det avtalet som de då, ja, enligt Steve Parish var överens om då, att han inte skulle förändra så mycket i spel, utan det skulle vara en mer långsiktig förändring, och att han skulle ta mer hänsyn till spelmaterialet och fortsätta ett tag. Det skulle vara en mer dynamisk process, en evolution snarare än revolution. Och sådär. Och det var ju rätt uppenbart att Frank de Boer kom in med en helt ny tanke, att för spelsättet var ju helt annorlunda. Men hur som helst så är det ju Steve Parish som har anställt honom och som scoutat honom och som nu verkar ha scoutat Roy Hodgson. Pickt.
Ja, alltså han ja, man får en annan tränare i alla fall. Hodgson är en sån som alltså han vinner ju poäng och han kommer säkert säkra upp den defensiven och spela den här klassiska engelska fotbollen som ju faktiskt oftast fungerar ändå. Men frågan är, om man tänker, ja, men hypotetiskt, om Hodgson förlorar de fyra nästa, nu är han inte klar officiellt än.
Men
i praktiken. Ja. Skulle han förlora de kommande fyra matcherna? Ska han kickas då?
Ja, precis. Man kan ju inte hålla på så här i all evighet.
Nej, det kan man inte. Samtidigt tror jag att du har större mandat om du är Roy Hodgson och går ner tillbaka till liksom basics och ruta ett och spelar liksom den fotbollen som massa lag har spelat i den här ligan tidigare och som bevisligen har gett resultat tidigare. Tony Pulis, Sam Allardyce. Alltså, du har ganska mycket att falla tillbaka på jämfört med om det Frank de Boer kommer och ska sätta liksom en holländsk kortpassningsfotboll och falla ut på tre i varje uppspel och försöka liksom rulla ut den. Där har du inte lika mycket utrymme för att misslyckas.
Nej. Vad säger du om Roy Hodgson 2017? Är det namnet som ni hade valt? Alltså, jag bara känner så här spontant. Det känns som att Europa är fullt utav duktiga fotbollstränare och managers, alltså tränare som inte nödvändigtvis har en liksom väldigt utpräglad possession-fotboll och så vidare som Frank de Boer, men duktiga, meriterade fotbollstränare som skulle kastas över det här jobbet. Känns inte Roy Hodgson som en otroligt svag scoutning bara?
Alltså det är ju en viss typ av namn som alltid blir aktuella som krisdoktor. Det var ju Tony Pulis som var nummer ett här för några år sedan. Alltid hans namn som flög upp. Du hade Sam Allardyce, du hade ett par till. Alan Kerbishley dök ju alltid upp. Fick aldrig något jobb dock, men dök alltid upp i snacket. Men
Joe Kinnear.
Det beror ju helt på vad du vill. Nu verkar ju liksom Crystal Palace har gått från ett långsiktigt tänk till det absolut mest kortsiktiga tänket man kan ha. Man tar in en tränare som har blivit i åren som bara ska rädda skeppet nu.
Mm.
Och om man bara ska rädda skeppet här för stunden, då tror jag absolut att Roy Hodgson skulle kunna vara den som bara går in och okej, vi sätter försvarsspelet och vi ska göra vi ska vinna enkla matcher med 1-0 liksom. Eller enkla matcher, vi ska vinna matcher på ett enkelt sätt, det var så jag menar. Men det handlar helt om strategin från klubben. Det beror på vad... Jag tycker det är jättemärkligt att Steve Parish väljer att bara helt byta strategi efter 4 matcher. Och det är det som är problemet.
Mm. Det sägs väl också att han tog det här beslutet redan efter 2-3 omgångar, att han liksom redan från början kände att det inte skulle fungera. Då har man ju inte riktigt gjort sin...
Det har ju rapporterats att relationen mellan Steve Parish och Frank de Boer har varit dålig från början liksom. Att de har aldrig riktigt synkat. Nej, de har inte synkat, de har inte haft samsyn på vad Crystal Palace, liksom, hur projektet ska tas vidare. Och det spelar ju förstås in här. Steve Parish äger ju trots allt en del i klubben och,
ja,
och är ordförande. Hans ord är ju det som väger tyngst. Vi lämnar väl de Boer där då. Önskar honom lycka till i sin fortsatta fotbollsgärning. Och så får vi väl se då. Det är inte klart med Roy Hodgson sen, men vi får väl anledning att till helgen och till nästa vecka då göra en utvärdering på hur det här har ändrats. Vi får se ifall Benteke får börja träna lite hörner nu då. Ni kommer ihåg genidraget från EM när
Harry Kane
hörnorna. Plötsligt skulle slå hörnerna och alla undrar vad fan det var frågan om. Det har jag inte fått svar på vad tanken var där än så länge. Det är fortfarande obegripligt. Vidare till helgens stormatch får vi väl säga då. Manchester City-Liverpool som hade ju en incident som vi redan har nämnt. Som har blivit liksom den största snackisen den här helgen. Och det är ju det röda kortet på Sadio Mané efter att han helt enkelt fotat målvakten i nyllet. För det gjorde han ju. Med flit eller inte så har vi ju sett bilderna på Emersons sargade kind.
Ja.
Och jag menar, Kalle, du rött kort, rätt eller fel?
Ja, det är för mig helt rätt.
Frida?
Det är helt rätt för mig med, efter att ha läst igenom regelbok och...
Alltså det är många, alltså Gary Neville har varit ute och sagt att det ska inte vara rött och till och med Clattenburg har varit ute och sagt att det där ska bara vara gult. Men någonstans så i det läget, uppe på den höjden där alltså det är inte så att huvudet är nere vid knähöjd eller så. Så måste du hålla koll på dina dobbar. Du har väl ett ansvar för dina dobbar när du går in i situationen. Är du då tvåa in i situationen, oavsett vad uppsåtet är, och du faktiskt träffar. Det spelar egentligen ingen roll om du träffar eller inte. Alltså kommer du in med dobbarna först i en situation och du är tvåa, då är det rött kort.
Mm, och framförallt så...
Det kan vara rött kort även om du är etta, om du kommer med dobbarna först. Alltså,
Framförallt så är ju domarens främsta eller primära uppgift att garantera spelarnas säkerhet. Mm. Och då, som du säger, då spelar det ingen roll om det är avsiktligt eller ej. Och han har ju trots allt... Vi har ju trots allt bildbevis också på att den faktiskt träffar. För jag tyckte i första, när man såg sekvensen först, då såg det nästan ut som att han inte träffade. speciellt mycket. Men det kunde man ju inte direkt motsätta sig när man såg tv-bilderna och han bärs ut och bilder efteråt på hans sargade ansikte. Då ser man ju att det tog rätt rejält. Sen blir det ju problematiskt när brittiska tv-experter går ut och håller stenhårt fast vid att det absolut inte är rött kort. Det är väl klart att folk blir lite förvirrade och tänker att men det kanske bara var gult ändå, men jag tyckte Graham Paul han skrev ett jättebra inlägg i Daily Mail tror jag, där han redogjorde för varför de har fel, och det var först och främst för att säkerheten kunde inte garanteras därför Ederson, och då är det rött kort.
Ja, och det finns ju ingenting som heter uppsåt heller i den här vårdslöshets liksom paragrafen i regelboken. Det handlar om att du har ansvar för att inte spela vårdslös. Det är ju uppenbart, man ser ju också på bilderna att håller ögonen på bollen hela tiden. Han har ju inte koll på att han är tvåa in där och att det kommer ett ansikte precis där. Men han måste ju samtidigt ha koll på att målvakten är på väg ut. Annars hade han ju inte försökt ta den i det första läget för att hinna först.
Nej.
Så får han ju sprungit med bollen eller försökt, om han inte hade sett att målvakten var på väg ut överhuvudtaget. Och då blir det vårdslöst att sätta upp foten där. Så jag tycker att det röda kortet är helt korrekt. Och det påverkar ju matchbilden rätt mycket. Vi var inne på det här om veckan, Kalle. Det här med hur utvisningar i den moderna fotbollen, så som tränarna ställer upp med så väldigt tydliga roller och med sina modeller, hur stor inverkan det får.
Ja, det får det. Man kan säga att 10 man idag, toppmatch, jämnbörja lag, då är du nästan dödad. Har du ett lika läge, då kan du möjligen kravla dig till att få ett kryss. Eller att du kanske får en fast situation eller någonting och så plötsligt har du vunnit matchen. Men att liksom fortsätta spela som man gjorde förut och liksom matcha ett lag, det är nästan omöjligt idag. Mm.
Och där fick vi också ett bevis på, lite prov på vad Manchester City kan göra med ett lag som är lite decimerat, håglöst, och då blir man straffad.
Ja, och sen att det är Mané också som ju trots allt har varit Liverpools bästa spelare de här inledande omgångarna. Och sen rinner det väl iväg där lite på slutet i och för sig, men City är ju starka. Det har vi ju sett. Det är ju verkligen det laget som man absolut inte vill få en utvisning mot. Så är det ju.
Ja. Och så visste vi ju innan att Liverpool inte är ett lag som försvarar sig speciellt bra. I största allmänhet, det är inte där styrkan ligger hos laget. Utan, ja, så att det var till slut skulle jag säga en ganska rättvisande bild, 5-0.
Ja, som det utspelade sig till slut så blev det ju det. Sen är det ju små marginaler. Jag menar, Liverpool tycker jag började den matchen bra. Och det finns ju såklart, som det nästan finns i alla matcher, någon slags annan historiebeskrivning. Matchen går till ett vägskäl och sen beror det på vilken väg den tar. Mål förändrar matchen, som Erik Hamrén alltid sa. Och det kändes som att när målet kommer, så kommer utvisningen då. Alltså då är det finito.
Manchester United, som ju hade gått rent de tre första omgångarna, tog sig an det som många liksom ansåg lite grann var det första testet för dem, borta mot Stoke. Det är ju den klassiskt svåraste matchen. Det vet vi ju. Och jag tyckte nog att Manchester United såg lite mindre rörliga ut just i den här matchen. Det såg lite svårare ut, det såg lite trögare ut. Man kom inte riktigt upp i den kvaliteten som man haft i inledningen. Hur mycket det är Stokes förtjänst och hur mycket det är bara det faktumet att man kan liksom inte hålla högsta nivån konstant uppe en hel säsong bara. Det kommer dippa.
Jag tror det är sist nämnda faktiskt. Att det kommer vara ups and downs för alla lag, och så bra har inte Manchester United blivit en sommar så att de bara plöjer på och gör det match efter match efter match och bara spelar ut lag, utan det kommer vara såna här dagar också.
Och Chupa Moting, tvåmålsskytt. Han hade en sån där dag.
Ja, vi pratade om honom tidigare. Ja. Jag tycker att han någonstans tar ju tillbaka Stoke till gamla Stoke. För han är ju stor och stark och han bufflar och han jobbig när bollen kommer in i straffområdet. Och han kan göra mål på huvudet och han kan göra mål genom att... Även faktiskt säga, liksom, han kan ju när han har sin dag, som man har ibland, som jag har sagt, då kan han ju dessutom faktiskt lura försvararna med att dribbla också. Det har jag sett i Bundesliga tidigare. Så att han har ju gett dem tyngd där framme. Och han var väldigt svår att hantera för Phil Jones i den här matchen. Bailly också för den.
Ja, darrigt försvarsspel, minst sagt. Det är ju gyllene läge för Lindelöf nu att kliva in i Champions League och leverera och kanske ta en plats där. Nej, men som sagt, Jones där, han känns ju verkligen som att han har... Han kan ha höga toppar, men han kan också ha djupa dalar. Och i det här fallet så hade han en liten dal. Sen vet jag inte, alltså, Mourinho var ju uppenbarligen inte nöjd med matchen, det såg man ju. Men han får trots allt en poäng med sig. Så han kanske ska vara ganska nöjd ändå.
Vad säger ni om den nya heta tränarrivaliteten då? Hughes och Mourinho. Han knuffar ju honom. Hughes går över, han är ju inne i Mourinhos område och ger honom en knuff, så får man inte göra.
Har inte de där varit lite tidigare också?
De har
redan när Hughes var i Blackburn, var det inte liksom lite hett redan då?
Man ska komma ihåg att Mark Hughes i engelsk fotboll är ju ett väldigt stort namn. Alltså, vi tycker att han är bara är tränare för Stoke och så vidare. Men jag menar,
fruktansvärt bra när han var spelare.
Han var ju en superstjärna en gång i tiden och han har ju själv en ganska hög svansföring liksom efter sina... Han är väl en av få som har spelat både El Clasico och Manchester Derby och så vidare i sin, som spelarkarriär, under sin spelarkarriär. Sådär. Så att han låter sig inte bli mobbad utav Mourinho i första taget. Men han lackade ur på sidlinjen där.
Ja, han gjorde ju det. Sen undrar man ibland om... ibland tänker man om Mourinho gör sånt här för att han ska dra uppmärksamheten ifrån sina spelare och sin insats, alltså att folk ska prata om någonting annat istället. Han är ju väl oerhört teatraliskt.
Testa en gång till.
Jag skyller på skånska.
Men är det inte lite magiskt att när Manchester United kanske haft en av sin svagaste match för säsongen, man tappat sina första poäng, så sitter vi ändå här och pratar om någonting som Mourinho har gjort för sig.
Ja, det är liksom,
hade de vunnit den här så hade han ju tagit i hand efteråt.
Ja, det är klart. Hade klappat dem, ja, och sagt, bra lirat.
Och så, liksom. Och så flyttas lite fokus igen. Han är ju en mästare på det där spelet.
Han lurar oss alla, gång på gång.
Hela tiden.
Och vi säljer betet varje gång.
Ja, visst. Nej, men det blir kul nästa gång de möts. Då kommer vi plocka upp det här igen. Och sen så har väl Mourinho nu typ pågående då, bråk med i alla fall hälften av tränarna.
Ja, han är ju polare med Pardew. Det är ju hans polare.
De är
väldigt, väldigt nära vänner, enligt Pardew själv. Ja.
Sen vet han ju också att bråkar man med Pardew så går det lite sämre än om man bråkar med en Wenger eller en Mark Hughes.
Så är det nog.
Då åker kepsen av och då smäller det.
På tal om det sitter ju Frida här och spelar in i en Tony Pulis keps idag. Det är en
riktig Tony Pulis keps faktiskt.
Informera lyssnarna om.
Otroligt mainstream keps. Men,
ja, men en svart New York Yankees keps, det är så mycket Tony Pulis det kan bli, känns det som. Spurs körde över Everton. Och det var verkligen en överkörning, får man säga. Dels måste man ju imponeras av det här Tottenham som ju är fenomenalt bra. Harry Kanes mål. Folk som hävdar att det där inte är med flit, de har fan inget hjärta.
Fast det sa han, erkände ju själv att det inte var med flit.
Sa han det?
Ja,
det han sa det, det missade jag.
Synsyn.
Ah, fan också. Varför ska han gå ut och säga en sån sak?
Lite där.
Ja, varför ska han säga en sån sak? Jag hade missat det.
Jag blev också lite besviken faktiskt.
Ja, det är ju bara... Alltså, Det är ungefär som sådana som hävdar att Dennis Bergkamps dribbling där mot
Argentina 98. Nej, Newcastle.
Mot Newcastle. Att det också bara var tur. Men man måste ju ge alla. Eller Ronaldinho i VM så liknade Harry Kanes där. När han satte frisparken på England.
Men det var väl lite att det blåste, va? Och
men ärlighet är väl bra där i världen?
Nej. Låt oss ha våra illusioner. Om dessa supermän. Hur som helst, det var snyggt i alla fall. Men Everton hade väldigt lite att sätta emot.
Hade jag varit Coman, alltså jag hade varit vansinnig i halvtid. Det var den mest energilösa.
Det kunde stå 6-0 i halvtid alltså.
Ja, det hade det. Det energilös insats, tafatt. Det var som att man inte ville någonting. Jättechockad, för om man såg på det Everton som åkte till Manchester och mötte City, det var ju ett lag fullt med energi som stod upp väldigt bra trots att City hade, ja, men var så mycket bättre egentligen. Här var det ju ingen kämparinsats alls.
Och på hemmaplan?
Ja.
Det är en sak att åka till de här, alltså som Tottenham, som där de är bra och sådär, och inte komma upp i kvalitet på bortaplan, men på hemmaplan känns det som att man måste ta de där löpningarna som det känns som de inte gjorde i den här.
Framförallt nu när som de vill ju slå sig in på topp 6, det är nästa steg för dem. Det här är en sån där insats som understryker att de är en bit ifrån trots allt. Hemmaplan, nog ska de kunna stå upp bättre än så här.
Och dessutom
man kan vända på det också och säga så här: hur många spelare i Everton hade gått in i Tottenham?
Nej, det är ju, det är ju ingen.
Noll.
Verkligen, det är ju ingen som hade tagit en bänkplats.
Nej. Ja, det är möjligen där kanske.
Ja, för att Tottenhams bänk är rätt svag.
Ja, exakt.
men man imponeras utav Tottenham igen, alltså hur de lite tidigare den här säsongen då, de har ju haft lite svårt att komma igång de senaste säsongerna under Pochettino, har varit lite svagare på hösten, men nu ser de ju så där bra ut igen som, alltså de gjorde under våren, bland annat, där de såg nästan oslagbara ut i perioder. Det var ju ingen snack här, de var aldrig hotade i den här matchen.
Nej, det var nog skönt för dem också, för den här vinsten, med tanke på just då starten på Wembley och sådär. Komma därifrån lite, ta en stark trepoängare, det tror det båda ganska gott då inför nästa omgång. Mm. Och kul också, Kane kommer igång i september.
Ja, nu är augusti över, så att nu kan han börja göra mål.
Ja, det enda var väl Ali, tyckte jag, som missade lite för många lägen som han faktiskt brukar sätta. Det var väl i så fall det minuset man kan lyfta fram.
Ja, han har inte riktigt hittat toppformen än den här säsongen. Han är ju involverad i allt. Det är ju sådär, han är ju där och är på allt.
Men var han inte lite trögstartare i fjol också?
Jo, jag har för mig det. Var är han 21 år gammal? Så att det är klart att han har inte hittat sin kontinuitet kanske helt och hållet, men han är ju väldigt viktig för det här laget.
Intressant med Tottenham nu som förlorar hemma poäng, men borta går de rent.
Wembley-spöket.
Ja, precis. Vi fick in det i det här avsnittet också. Vi får se, det blir ett jättetillfälle för dem nu här mot Dortmund i Champions League här, och skrämma iväg det där spöket en gång för alla. För det känns ju som det alltid har funnits, eller har funnits längre i Europa än vad det funnits i ligan.
Ja. Arsenal studsade tillbaka mot ett svagt Bournemouth. Man undrar lite vart det här Bournemouth-laget ska ta vägen. Om Eddie Howe ska få ordning på grejerna, eller om det rent av är Eddie Howe som är nästa man ut. Vi börjar ju surra som det också.
Ja, vilket är sjukt.
Vilket är sjukt med tanke på vad han har gjort för Bournemouth, och med tanke på hur han har byggt allt det här
helt sjukt
från grunden i stort sett.
Ja.
Ja, det var, ja.
Jag tror att det är lägst odds av alla tränarna i Premier League just nu på det var Billage, men efter segern igår så tror jag att han passerade Howe. Så Howe är den som har lägst odds just nu och var nästa manager ut.
Så det kommer ju bli tufft där i botten. Och då ser det ju inte jätteljust ut för Bournemouth. För jag tror att Crystal Palace är en sån klubb som ändå kan rycka upp sig och klara nytt kontrakt.
Ja, du tror på Hodgson alltså?
Ja, men givetvis. Ja. Han kommer inte släppa in några mål liksom. då kan man säkert plocka dem på
en gång.
Med Scott Dan i den här storformen. Du tror att han inte släpper in mål då? Alltså.
Ja, Benteke får liksom pricka målet han också. Nej, men då tror jag att de kan klara kontakt. Bournemouth. Det är ganska lite förvånande ändå av att de är så bleka som de är.
De har alltså Brighton hemma i nästa omgång. Snacka om ödesmatch för deras del. För sen går de på Everton borta, Leicester hemma, Tottenham borta, Stoke borta och Chelsea hemma. Den är inte kul.
Nej, det är inte många poäng där.
Ja, det är liksom kommande 6 matcherna eller 5 matcherna efter Brighton.
Ja. Ja, det är, vi har en situation där man efter 10 matcher skulle kunna stå på.
Men det gör de ju inte, de tar ju någon poäng här och där. Jag menar, de var jättenära på att ta poäng av City. Så det är klart att snart kommer de 8 poäng. Det är små marginaler. De släpper in ett mål mot City i 97 minuten eller 98 till och med. Mm. Som tar på de försvarare och går in. Det hade varit en framgång. Såklart ja, att kryssa verkligen mot City. Och då hade Howe haft ett helt annat förtroendekapital. Så det vi återkommer till det där. Det är små marginaler.
Debut för Renato Sanchez i Swansea i helgen. Det var hett omskrivet.
Ja,
det var inte riktigt det som Swansea supportrarna hade hoppats på från stjärnförvärvet.
Nej, han var inte alls bra och man måste också ha förståelse, det är första matchen och
det är en väldigt ung kille liksom. Det
är håsad och det blir mycket press på honom. Så att
och det är en jävla skillnad att leverera i ett Benfica som fungerar och komma till ett dysfunktionellt Swansea och in och rodda det där mittfältet. Det är en ganska tuff uppgift.
Den är ju lätt att vara efterklok nu kanske. Men han, med facit i hand, så skulle han kanske inte ha startat matchen. Det hade kanske varit bättre att starta med Boni istället, som ändå har så pass mycket Premier League-erfarenhet, och sen slänga in Sanchez närmare mot slutet. Men det, som sagt, det är ju lätt att sitta och säga, men vad är det han har gjort? Han har gjort 2 träningar tror jag innan matchen. Så att, ja.
Jag bara säger det lät som att jag trodde att han kom direkt från Benfica till Swansea nu. Det vet jag att han inte gjorde. Jag bara säger det
för
ni börjar skriva till mig på Twitter. Vad senast han var bra, senast han fungerade i ett lag. Swansea ser också ut att fortsätta sin kräftgång.
Alltså de har ju inte så där superbra material, ska vi understryka.
Vi hyllade deras sista vecka på transferfönstret här. När de fick in Sanchez och Boni och Sam Klukas. Och det är ju värvningar som kommer göra dem bättre sett över säsongen. Men frågan är om det räcker till, om laget i övrigt ändå trots allt är för svagt för att orka hänga kvar en säsong
till. Det blir ju under halvan utan tvekan. Och det blir ju,
det var ju med liksom där nödrop botten, de höll sig kvar förra
bottenfemman tror jag fortfarande att de tillhör. Samtidigt finns ju några plankor nu i den här ligan, så att det är möjligt att de kan kravla sig upp från det. Vi har ju förtroende för Paul Clement, så att det är möjligen att han kan styra upp ett tillräckligt bra försvarsspel med de här ytterst begränsade försvararna. Då tänker jag på mitt försvarare Måsson och company. Men de behöver vinna sina liksom möten med bottenkollegorna.
Ja, 2 raka 3 år för Newcastle.
Ja. Var kom den ifrån?
Kämparinsats får man ju säga.
Ja. Benitez vet också hur man skrapar ihop det. Han har en förmåga att...
Han var ju inte med dessutom.
Nej. Han var ju opererad för diskbråck eller något sånt.
Ja, höftoperation.
Höftoperation.
Ja, vad heter det?
Hernia. Är inte det diskbråck?
Nej, det är sån här bråck i...
Pungbråck.
När man får ett sår liksom. Vad heter det?
Åderbråck.
Finns det något som heter det?
Ja, det finns det.
Ja, men
det blir man opererad för. Ah, ja, skitsamma. Ja. Han var inte där i alla fall, men han har ju i alla fall satt ihop en form av det här väldigt spretiga Newcastle-laget som har börjat vinna fotbollsmatcher. Vi får se hur länge de håller ihop. Det har inte varit det tuffaste absolut motståndet i de här två.
Nej, jag vågar inte.
Vi ropar inte hej.
Nej, verkligen inte. Det är intressant det där med hur det svänger fort. Jag menar, efter premiären mot Brighton där, då var de ganska sågade både här och där, och många som dömde ut dem. Men det kommer nog vara lite upp och ner nu. Nu är det Bournemouth vi är på och hackar, och snart kommer de och kanske har klättrat, vi vet inte.
Nu är Kjell vi tillbaka från sin avstängning till nästa omgång.
Bara en sån sak.
Ja. Då är det hemma mot Stoke.
Äntligen.
Då kan det bli nya tuffa tag där på mitten. Det ser vi fram emot.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
West Ham var ju det andra krislaget verkligen. Slaven Bilic ute i riktigt blåsväder tog 3 väldigt viktiga poäng igår kväll. mot Huddersfield. Mm. I en väldigt regnig match och med ett helt sinnessjukt tempo. Jag tror inte jag såg en enda boll slå liksom en vanlig bredsida i sidled. Det existerade inte. Det var fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka.
Det var väl när Huddersfield fick bollen några gånger så de försökte dra ner på tempot, för de var ju absolut inte med i första halvlek. Nej. West Ham var ju överlägset och det var ju verkligen tydligt hur mycket mer tyngd de fick där framme när de fick in Andy Carroll, när de kunde stå och lyfta långt, för det gjorde de ju hela tiden. Ja. Alltså, han måste ha haft 3 touch med fötterna i första halvlek och 18 med huvudet. Och man ser ju också hur svår han är att hantera. Mm. Visst, de gjorde inte mål i första halvlek, men just den där orosmomentet av att du vet som försvarare att du kommer inte vinna den här duellen. Nej. När den kommer där och så kommer det löpningar in bakom.
Och Michael Antonio tillbaks då från sin ganska allvarliga skada har ju liksom bara, jag vet inte vad han har gjort under den här skadan, han har ju tränat teknik i alla fall, för att vilka dragningar och vilket tempo han spelar i nu.
Han är ju lite lurig så där. Han kan ju alltså, han är ju bra på motläggsfinter och sådär, men ja. Nej, men jag håller med, han var bra igår.
Och snabb, alltså han har inte tappat någon speed. Nej, på den han här gjort, för att han
ryckte förbi några gånger.
Ja, alltså jag vet, nu kommer jag inte ihåg vad högerbacken i Huddersfield heter det, men jäklar vad han hamnade på efterkälken vid ett par tillfällen när Antonio var över på den kanten och ja, bara sprang ifrån honom helt enkelt.
Ja. Nej, det var ju en väldigt förtroendegivande insats från West Hams del, alltså dels att Huddersfield skapade ju ingenting i första halvlek. Nej. Så de hade ju kontroll bakåt och nu stod ju de där fyrtornen där bak med Collins och Reed och Fonte och liksom stod som någon slags försäkring där. Och sen att de fick den här tyngden framåt, då skulle jag ha gjort 1-0 före paus.
Men alltså Chicharito har ett, ja. han missar ju normalt sett, alltså, han sätter ju 99 sådana av 100.
Ja. Sen måste jag säga att jag tycker mittfältet med Obiang och Koyate, de körde ju faktiskt över Huddersfield i den här matchen och Obiang tyckte var riktigt bra. Mm. Och ja, men ja, vi får inte räkna ut West Ham här trots en riktigt jobbig start, utan de har ett ganska gediget lag nu med Carroll på plan.
Jag tyckte det var rätt intressant när Bilic bytte ut Chicharito och hur publiken buade och blev totalt vansinniga. Sen var det ju uppenbart genidrag eftersom att
Andrea jag kommer in och avgör matcher.
Ja, så det var ju, de blev väl glada i slutändan i alla
viktigt
fall.
Viktigt också tror jag att få igång en sån som André Ayew. Ja. För vi vet ju att han har väldigt hög högsta nivå. Och att han är en sån här, vad ska man säga, en stimspelare. Att han kan ha ett stimmatcher då han gör poäng på nästan allt. Att det, liksom, det bara sitter i krysset för honom. Mm. Och kan man få igång en sån spelare i liksom en sån formtopp, då är det ju ganska många poäng han kan rädda åt ett lag.
Smekmånaden över för Huddersfield också.
Ja, lite grann så.
Det var ju lite som att se en nykomling spela fotboll igår.
Samtidigt under de här förutsättningarna, just med vädret, att det blev så väldigt högt tempo, det passade liksom inte Huddersfield. De hade inte, man såg ju Moy försöka verkligen, han vinner ju mycket boll och han är ju där och de försöker kortpassningsspela, men bollen glider iväg för snabbt och West Ham är där och så fort det liksom blir närkamp och så skickar man upp den på Carroll och så får man jobba hem istället för att kunna jobba med sin press.
Och det krävdes ju en jäkla slump för att de skulle få hål på dem. Alltså det där första målet är ju ren tur. Alltså ändra riktning, studsar in, stolpe in. De är fortfarande svåra att göra mål på. Så någon slags sådär,
ja, disciplinerade, ja, i sina defensiva omställningar.
Den mittbacken Schindler som jag tycker han gjorde jättebra igår igen.
Jag gillar Lössel i mål också.
Lössel är fantastisk i mål.
Jag tror inte Billy ska andas ut riktigt än alltså. Visst, det var en stark 3-poängare, men jag tror att han kan ligga riset på det i alla fall.
Ja. Det var den senaste omgången det. Har vi plöjt igenom det mesta, tror jag. Vi missar Chelsea ju. Och Morata som fortsätter göra.
Missar du Chelsea igen?
Vi missar Chelsea igen, det var förra veckan också.
Hela tiden.
Nej, jag vet inte vad det är frågan om.
Du får notera Chelsea i dina papper där.
Ja, men jag har ju skrivit upp dem här. Jag bara springer vidare. Jag tänkte att vi skulle prata om Chelsea mot Karabag nämligen, som är ikväll. Men vi kan väl prata om framförallt om Morata Och det här, alltså vi vet ju vilken duktig huvudspelare det är. Ja. Men han gör ju, så fort bollen kommer in i straffområdet så är han ju där. Han vinner ju varenda löpning in där och är först på bollen. Mm. Otroligt imponerad.
Otroligt att det är Aspi som har skickat in inläggen till honom varje gång också. Det var ju ett fantastiskt inlägg den här gången. Mm. Och nej, jag håller med dig. Han är ju ruskigt vältajmad när han kommer upp i boxen i luftrummet sådär.
Sen måste jag säga, Kantés mål, den får inte gå in. Den är för lös alltså.
Jag vet inte riktigt vad Kasper Schmeichel gjorde där. Den går ju förbi några ben där, så han måste bli lurad av det. Men jag håller med dig, det är ju en sorkdödare från 25 meter som Schmeichel ska ta.
Eller så var det för att han såg att det var Kanté som sköt och så tänkte han att han ska också få göra mål någon gång.
De är polare sedan Leicester-tiden. Ja, det är lite typiskt också. Släkt är det värst. Firade han eller firade han inte målet? Det var lite mitt emellan för Kanté.
Ja, men han firar ju först, sen kommer han ju på att jag ska inte fira.
Men ändå, Leicester ser ändå ganska starka ut tycker jag. Man får ändå med sig det där straffen som ju är rätt uppenbart. Jamie Vardy är snabb, han löper in och är rivig och lite ful, lite lagom sådär.
Måste man ju ändå nämna att, om vi tänker nu på De Boer liksom, när de sparkade Ranieri, det var ju också lite sådär att alla gick upp i falsett och var upprörda, men där var det ju uppenbarligen ett ganska bra beslut. För Shakespeare har ju ändå, nej men de räddade nytt kontrakt och det ser ju faktiskt ganska bra ut även den här säsongen. Så att
Det får man säga. Då tänkte jag att vi skulle ta oss vidare till Champions League som vi drar igång, äntligen. Fem Premier League-lag med för första gången. Drar igång ikväll. Får tipsa lite om vår Champions League-manager, Kalle. Jag vet att du har tagit ut ett lag. Plus premiumkunder har ett gratislag. Annars kan man gå in och spela. Har du några tips? Har du några heta spelare som du känner några drag?
Jag tycker väl att det finns anledning att ta med spelare från PSG som jag tror mycket på i årets Champions League. Jag tror till exempel en sån som Neymar är inte lika högt värderad som Messi och Ronaldo. Det är inte samma målgaranti, men han får ju väldigt stort utrymme nu i PSG. Han kommer få ta alla fasta och så vidare. Jag tror att han har chans att göra mycket poäng i alla fall. Och sen tycker jag väl att rent generellt sådär så är väl spelare från Atletico Madrid alltid lägre värderade än vad de borde vara. Om man tar deras försvarare till exempel, så vet man ju att det försvaret släpper inte in så mycket mål. Och Oblak i målet, det är väl en bra försäkring.
Mm-hmm. Ni som lyssnar redan idag tisdag då, när det här kommer ut, ni har ett par timmar på er kanske att hinna med till första omgången. Det stänger vi 8:30 eller något sånt där, precis strax innan avspark ikväll. Så då kan ni gå in och knoppa ihop era lag och leta upp Kalle Kase. Då har vi en liga som vanligt.
Ja, chefen vill ju att man ska ha en egen liga där vi tävlar om en iPad till vinnaren, så att kan man göra.
Det är helt klart värt. Helt klart värt. Jag är med där också. Jag kommer alltid sist. Så det behöver man inte oroa sig för, att man ska liksom få stå ut med den smärtan, för där finns jag. Ikväll så är det Chelsea Karabakh och United mot Basel. Tankar om de två matcherna? Hemmamatcher, skönt att börja hemma.
Ja, det är ju definitivt.
Två lag tillbaka i Champions League efter en säsong utanför.
Jag tycker väl Karabakh, det är ju IFK Göteborgs, det såg man ju när de möttes. Det är ju ett sånt lag som man inte riktigt har koll på kanske.
Nej, ingen svensk.
Och så minns jag att IFK Göteborg åkte dit och de spelade på den sämsta gräsplanen i historien liksom, och förlorade och åkte ur. Så det är nog inget lätt, de är nog inte lätta att scouta, det tror jag inte. Men det är ju givetvis
det är ingen drömresa för scouten att åka på dit och kolla.
Men det är ju givetvis en match de Chelsea ska vinna, såklart.
Det är ju hemma på Stamford Bridge.
Det är ju det där att borta i resan är så jobbig och lång. Det är ju det som är, men annars är det ju klart att det är en drömmotståndare.
Uniteds fall måste vi ju nämna Lindelöf.
Ja, Lindelöf som ju med all säkerhet kommer starta ikväll.
Ja, jag tror han.
Med tanke på
det.
Att både
100%.
Både Phil Jones och Bailly är avstängda.
Han har varit väldigt tydlig med det, att han sa ju det redan för en månad sedan att de kommer spela. den här matchen med Småling och Vindelön.
Ja, blir extra spännande. Och det här luriga Basel som ju har slagit ut så mycket Premier League-lag, bland annat Manchester United då, tidigare. Jag vet att de slog ut Chelsea. I alla fall slog de, jag vet inte om de slog ut dem.
Jag tror inte de slog ut dem, de slog dem borta. Det var när Salah hade julafton på precis. Stamford Bridge.
Slog ut Liverpool. Då när Behrang Safari spelade där. Det var när han fick den där fingertoppen på näsan och Lazar Markovic blev utvisad för att han hade slagit mot honom. Mycket märklig situation.
Just det.
Safari var inblandad i. Så att, det är ett lurigt lag. Sen är de väl inte riktigt så. De hade en fantastisk fin generation där för några år sedan. De är väl inte riktigt lika bra längre, kan man tänka. Imorgon så har vi Spurs Dortmund. Det är ju en riktigt intressant match.
Verkligen.
Wembley, det kommer vara jäkligt mycket folk. Dortmund kommer komma med mycket folk också. Och två riktigt bra lag som ska göras upp. Skadedrabbat Dortmund däremot, tyvärr. Men det finns väldigt mycket spännande. Och Spurs vet vi ju, man väntar lite grann på att de ska lyckas även i Europa. Vi har ju sett dem så väldigt bra i Premier League. Var kanske det bästa laget av allihop när det stämmer. Men man skulle vilja se det här mot det bästa motståndet ute i Europa också nu.
Ja, precis.
Jag tillhör att det ju faktiskt Dortmund om, kan man väl ändå hävda.
Ja, i alla fall har gjort. Och det är lite frågetecken kring Dortmund nu i år med ny tränare. Men jag tror att Spurs har ganska goda chanser i en väldigt tuff grupp och gör bra avtryck i år.
Feyenoord, Manchester City, enda Premier League-laget inleder med en bortamatch. Samtidigt, Feyenoord känns som att Manchester City med... Alltså, jag tycker alltid man har Manchester City som favorit. Man ställer upp vilka spelare de har i laget. Och sen så vet man ju att de inte alltid får ihop det. Och Liverpool, Sevilla...
Tuffaste matchen direkt för Liverpool då. Eller att Sevilla borta är såklart
det är ju det tuffaste motståndet i gruppen. Tacksamt att få den matchen hemma. Innebär det att det blir den sista matchen för...
Nej, det behöver det inte vara, va? Jag är inte säker på det.
För man brukar ha dubbelmöte där på mitten.
Ja, det brukar man kanske ha, ja. Det kan stämma, då är Sevilla borta i sista då.
Ja, precis.
Men då gruppen redan avgjord om det går enligt psyksplanen här.
Det kan ju mycket väl bli så att det blir match om vem som vinner gruppen.
Så kan det vara.
Och det brukar ha ganska stor betydelse för fortsatta utflykter om man får möta en grupp 1 eller en grupp 2 i nästa omgång. Det var Champions League det. Vi har en... Kalle, jag vet att du har suttit och knåpat ihop ett plusknäck om spelare att hålla utkik efter den här säsongen.
Doldisar som kan slå igenom.
Ja, doldisar som kan slå igenom. Inte nödvändigtvis bara liksom juniorer, men även alltså, spelare som har möjligheten här och som är spännande som man ska hålla lite utkik efter. Ja, jag tänkte du skulle få ta en. Bara som en liten tease så får man gå in och läsa ditt dokument här då sen, för att det blir
jag
mycket fram emot.
Ett fläskben här.
Ja, så precis. Att,
jag släpper Oliver Burke då från West Bromwich.
Just det, skotten.
Skotten, ung ytter som väldigt teknisk, väldigt duktig offensivt. Har fått några inhopp nu i inledningen av Premier League. Tyvärr faktiskt drog han en hamstring i... jag vet inte om den brast, men han klev i alla fall av B-lags reservmatchen här med tight hamstring. Så att lite frågetecken för de närmsta veckorna här. Men jag tror att på sikt här så är det en spelartyp som... West Bromwich behöver och som de kan få stor nytta av. Jag tycker att just på ytterplatserna har de väl kanske inte haft riktigt den där kreativiteten sen Sessignon var där, sen Callum McManaman var där. Jag tror att Burke skulle kunna vara en sån där liten joker för dem.
Ja, ovanlig karriär på honom också. Från han slog igenom upp i något One-lag uppe i norr, va?
Var det så?
Tror det. Och sen via RB Leipzig då liksom, och sen till West Brom. Det är en speciell resa verkligen. Håll utkik efter det dokumentet. Det kommer finnas massor med kul namn och lite, så här, lite annat att hålla utkik efter. Vi har fått en massa frågor som vanligt. Vi har fått en på Facebook från Håkan Hallberg. Han frågar dig, Kalle Karlsson. Mm. Borde inte Mourinho fortsatt med en 4-2-3-1 mot Stoke istället för att byta till 4-3-3? Det saknades mycket rörelse i anfallet och spelarna såg inte bekväma ut. Kan det vara så att Herrera rörde till på mitten och tappade dem i anfallet?
Ja, nu ska vi veta att 4-3-3 och 4-2-3-1 kan ju vara i princip samma sak med små gradskillnader. Men jag förstår ju vad han menar. Herrera kom ju in, han har inte startat tidigare. Och jag vet inte riktigt varför den förändringen gjordes. Det fanns ju ändå en... alltså andra val att göra om man nu vill ha upp Pogba ett steg, varför det i så fall. Så att ja, jag var också lite förvånad över den förändringen. Samtidigt så kommer vi säkert se den fler gånger den här säsongen. Jag har svårt att se att Matic och Pogba startar varje match som sittande liksom. Mm.
Anders Törnvall skriver, 19 år sedan Ljungberg till Arsenal. Vilket lag hade han passat bäst idag? Med vänlig hälsning Anders Törnvall, kom ihåg att säga mitt namn den här gången. Det var honom vi glömde förra veckan då.
Är det idag alltså? Det är ju faktiskt stort. Det var alltså, just det stämmer. För början september, 5 september spelade England mot Sverige där på Råsunda. Det var ju då han sprang brallorna av England med Darren Anderton och alla där. Och det var alltså idag han fick flytten dit. Han har ju passat i vilket lag som helst, känns som, förutom City kanske då.
Ja. Man svär väl kanske i kyrkan här, men
Stoke. Är det du skulle säga?
Nej, men Spurs.
Ja.
Hade inte de en rivig ytter på vänster sidan, löper mycket ytor och Dele Alli, understöd till Harry Kane, kombinerar med Eriksen och så vidare.
Alltså, jag tror han hade plötsat var som helst nästan.
Arsenal hade ju
varit
symboliskt och passat in.
Ja, men det skaver inte lika mycket som att säga Spurs. Jag gillar när det skaver lite.
Ja,
det men fantastisk spelare han var.
Ja, absolut.
Verkligen. Janse undrar, är Fernandinho Premier Leagues mest underskattade mittfältare, Frida?
Är han så underskattad, höll jag på att säga. Det är ju ingen i City som kan spela på hans position i alla fall just nu.
Han är ju inte underskattad av Pep Guardiola, för att han har ju uppenbarligen inte brytt sig om att varken försöka uppgradera på positionen eller skaffa sig själv speciellt många alternativ.
Nej, det är väl som vi har sagt tidigare, om Stones liksom ska ta klivet upp dit där. Men än så länge så är han ganska ohotad och ja, då är man kanske, ja, men kanske att han har varit lite underskattad om, men då ska vi sluta med i så fall.
Ja, verkligen. Tobias Eriksson skriver, hur kan man göra avvägningen att lira boll likt Huddersfield och utveckla sitt spel mot att spela avvägningen att antingen då lira boll som Huddersfield eller utveckla sitt spel mot att spela mer enkelspråket à la Stoke. Ja, nu blir Stoke det klassiska exemplet, men det finns kanske andra. West Bromwich just nu då, ja, om man ska göra ett vägval då, till exempel som Crystal Palace just nu försökte göra, hur ska man avväga det där? Hur ska man jobba, Kalle? Alltså, hur borde man tänka?
Alltså alla case är unika. Du får ju tänka, utgå ifrån vad du har för trupp och vad du har för möjligheter att förändra den truppen också. Vad passar bäst för det spelarmaterialet du har? Sen får du ju också lägga din strategi utifrån vad är viktigast. Ska vi vara bra om 3-4 år? Eller ska vi vara bra nu den här säsongen? Ska du lägga om, då får du nog ha en långsiktig strategi. Om man tänker på Swansea som lyckades med det. Ja, men var låg de någonstans? De låg ju nere i en division där inte snabba resultat var jätteviktigt. Så att jag tror det är jättesvårt att bara lägga om så och tro att det ska gå fort. Det kommer att vara en lång process. Och den processen kan såklart kortas om du har massa med resurser och kan köpa in spelare som passar för din spelidé. Men det är inte så himla lätt att göra det. Och det är väldigt, väldigt svårt att och byta ut hela spelarmaterialet bara i ett svep, utan det gör det ju gradvis, och då kommer du i alla fall ha vissa spelare. Du kommer ha kvar någon Benteke som inte passar för det här typen av spel, en spelare som klubben har köpt för stora pengar och som klubben har lagt mycket prestige att få hit. Alltså du hamnar alltid i de där jättesvåra avvägningarna. Så att jag skulle säga så här, det är jättesvårt och det passar nästan som bäst när du åkt ur en serie. Alltså när du åkt ur i Premier League, då är det inte behov av kanske att, ja, du kanske gör bedömningen att du klarar det och vara kvar här i Championship något år och bara bygga för att just lägga om strategin. Medan i Premier League är det ju så otroligt kostsamt ekonomiskt att åka ur. Så då blir det ju hela tiden att du strävar mot kortsiktiga resultat.
Laddan skriver, hur tror ni Liverpool kommer klara sig utan Mané under avstängningen? Kan Coutinho rädda upp det? Frida, vi kan väl konstatera då att han kommer att vara avstängd. Nu har väl Liverpool, tror jag, överklagat och ska försöka få det kortat, vilket jag inte tror man har någonting för. Så då är det tre matcher.
Om man är överklagad blir det inte en match till då? Om man får nej?
Nej, det tror jag inte.
Så var det förut.
Var det så?
Ja.
Ja, då är det oklart, då är det, missar han Newcastle också då.
Så var det förut i alla fall.
Men
vill jag minnas.
Hur som helst, jag tror det blir tre. Och då rör det sig om Burnley till helgen, ligacup borta mot Leicester, och sen en ligamatch borta mot Leicester. Möter Leicester två gånger i rad där på några dagar. Hur stor påverkan får att man är avstängd?
Ja, men någon påverkan tror jag definitivt att det får. Som sagt, han har ju förmodligen varit Liverpools bästa spelare, kanske, ja, men en av ligans bästa spelare också, de här inledande omgångarna. Så självklart är det ju ett avbräck. Sen Coutinho, det är ganska svårt att veta var han står. Det känns väldigt oklart, men ja, säkerligen kan väl han komma in. Han är väl sugen på att visa vad han går för också, såklart. Han kan inte, tror inte han sitter och surar av att flytten inte blir av nu längre när det har gått så lång tid, men självklart är det ett avbräck. Ja, vi får se helt enkelt.
Kalle, hade du petat in Coutinho på Manés plats där till vänster i front trean, där ju han spelade större delen av förra säsongen ju? Eller hade du stoppat in någon annan där och sen ändå spelat Coutinho i mittfältet så som Klopp hade tänkt sig till den här säsongen, och försöka spela in honom på den positionen han förmodligen kommer spela, ja, resten av säsongen?
Det enkla beslutet är att skicka in han till vänster där på Manés plats, för att inte förändra så mycket. Men eftersom de har tänkt Coutinho där på mittfältet, så känns det ju mer naturligt att spela honom där. Så jag tror att han kommer få starta till vänster där framme. Jag tror det hade varit bättre att spela han på mittfält i den positionen där de har tänkt att han ska spela långsiktigt.
Och peta in Ben Woodburn till vänster istället, så får vi höra den här fantastiska Ben Woodburn-sången.
Ja, just det, den gillar du.
Ja, den gillar jag.
Håller du den högre än Boni-sången?
Det kan du inte göra.
Alltså, när Boni sjunger den själv, då är den ju då är den ju magisk. I övrigt så är den ju liksom en 3+, sådär. Men det är ju när han själv sjunger den. Så fantastiskt uselt som han gör i den här videon.
Uselt?
Nej, det är...
Nu förstår jag inte vad du menar.
Willy Neumann undrar, hur ska West Ham ställa upp när alla offensiva är skadefria? Vi tassade ju lite på det med de har ju en Chicharito, de har ju en Ayew, då har de framförallt en Andy Carroll som är något helt annat än Chicharito och Ayew, och förändrar ju spelet för dem när han är inne. Hur skulle du ställa upp det? Börja med Frida.
För ska jag vara helt ärlig, så tror jag att han kommer väldigt svårt att peta Chicharito någonsin. Det verkar inte som att publiken är så glad i det i alla fall. Men i matchen igår mot Huddersfield, så tror jag faktiskt att det hade varit, det hade inte känts så konstigt ändå om Ayew hade kommit in tidigare än vad han gjorde. Han kändes lite mer passande ändå sett i matchbilden. Sen är det som du säger, Carroll vet man också vad man får av. Jag vet inte, nu kommer väl Arnautovic, när kommer han tillbaka? Det är nästa omgång, eller? En match till.
Alltså,
ja. Det blir också en...
Det är rätt mycket offensiv kraft där, alltså, han har att laborera med.
Han kan ju spela Antonio som wingback till höger. Det som är problemet
fan, då är han wingback igen
liksom. Ja, det som är problemet då är att han kommer inte in i boxen. Nej. Och det är där han är som bäst. Ja. Det är där han ofta är på rätt plats. Och det är där han har någon otrolig förmåga att få en tå på bollen. Carroll är ju liksom deras referensspelare framme, så han går ju inte att röra. Och sen blir det ju nästan en fråga kring vad vill du ha runt omkring honom. Vill du ha en Arnautovic som kan gå runt och slå inlägg till honom, eller vill du ha Chicharito som jobbar på andra bollarna i straffområdet runt omkring honom? Jag tror att Chicharito till slut kommer hamna på en bänkplats, och det beror på att Carroll är för viktig för dem. Mm. Och Chicharitos position är inte att vara ytter, utan hans position är att vara inhoppare och komma in och kanske starta ibland och spela längst där framme.
Men kan de inte spela med två anfallare då? Att de har ju uppenbarligen en big man, en little man. Det såg vi ju igår också, de spelade tillsammans. Att, ja, Chicharito gick ju på alla bollar. Så fort bollen kom upp mot Kjär, så stack han ju liksom ytan för att eventuellt få en skarv ner eller på en andra boll liksom.
Det är klart att de kan göra det, men det är ju det där som blir det svåra pusslet då. För att om du skickar fram två centrala anfallare, då har du två alternativ. Antingen 4-4-2 eller så är det 5-3-2. Och just nu har jag ju byggt på tre mittbackar. Så då måste du antingen ta bort en mittback, göra bedömningen att du klarar dig med två mittbackar där. Det kanske du gör. Men ska du då ha två mittbackar och du ska ha två forwards, då har du ju ingen centralt överläge på mitten längre. Alltså det blir alltid den där balansgången.
Det är filten.
Ja,
det är filten, exakt. Som man, kan man fryser antingen om tårna eller om näsan.
Så är det ju. Så är det ju. Men jag tror nog att han fortsätter med 3-4-3. Som det såg ut igår såg det väldigt, väldigt bra ut. Och jag tror att på sikt så kan det drabba Chicharito oavsett vad publiken säger. För mig är ju Chicharito en bänkspelare. Alltså han är ju en perfekt inhoppare. För han är ju alltid livsfarlig när han kommer in från bänken. Däremot tycker jag ofta att han är begränsad i allround-spelet när han startar matchen. Det var därför han inte var tillräckligt bra när han var United.
Jag tyckte man såg igår också att han droppar ner ganska djupt i banan ibland och ska kombinera och hämta boll, och där är han ju inte så bra. Man får inte ut så mycket av honom när han är nere där och ska liksom vända bort spelare på mittfältet, och det känns som att det inte är hans styrka. Daniel Blomqvist skriver: borde byten som orsakas av skador från motståndare inte räknas på lagets tre byten, till exempel Ederson i helgen? Det är konstigt.
Ja,
för då kommer ju någon fejka en skada liksom, istället för att det inte ska kosta ett byte.
Exakt, och det är det som är invändningen emot det.
Men det känns ju orättvist.
Det känns orättvist, men det är ju lika för båda, och det har varit så i alla tider. Och jag har sällan upplevt det som ett jätteproblem, utan det är nästan en sån här grej som det tillhör spelet. Och det är en extra sådär, du vet, när du står och ska göra det tredje bytet och det är så att det är 20 minuter kvar. Då finns ju alltid den där risken att...
Sen har du ju laborerats med extra byte just för målvakt. Ja, just det. Nu finns ju inte det längre, men det har ju funnits tidigare att man har haft 3+1. Jag har alltid haft möjligheten att byta målvakt, för det gör man ju normalt sett inte om det inte är en skada.
Det är ju mer vettigt i så fall.
Just för att det får ju också väldigt stor
Men det skulle jag kunna köpa, 3+1.
Finns det ligor som har 3+1 fortfarande?
Det vet jag inte, det har jag inte hört talas om. Däremot är det ju intressant just det där med byten, hur det har förändrats. Jag menar, det var ju väldigt länge på vår tid, Patrik, var det ju två byten som gällde. Precis. Och går man tillbaka på våra föräldrars tid eller lite innan det, då var det ju inga byten. Blev någon skadad, då var det shit happens.
Ja, precis. Alltså, det var hårda bud.
Ja, det var hårda bud. Ja.
Hade inte jag kunnat få avsluta med en kul grej som jag läste i natt?
Jag kör på.
Kör. Ingen som hindrar dig.
Nej, men det är en lite så här rolig fråga. Se om ni tar detta. Det är en spelare i Premier League som har debuterat för två olika landslag. Båda gångerna debuterade han mot Sverige.
Åh, shit, det här har jag läst.
Det är rätt sjuk grej.
Ja, jag har faktiskt läst det här, men jag kommer inte ihåg vem det var.
Han debuterade alltså först för ett landslag och bytte sen till ett
precis.
Annat.
Mm, mm, mm. Jag kommer ihåg att vi skrev den här när han gjorde det andra gången nämligen. Men jag kommer inte ihåg varken vilket landslag det var eller vilken spelare det är.
Ena gången var det ju på Friends Arena, ett möte. Och andra gången var det i den här fantastiska januari-turnén.
Fantastiska januari. Okej.
Nej, jag tar den inte.
Saha.
Ja, Wilfried Saha.
Det var rätt roligt, bara att det var Sverige båda gångerna. Och då tillhörde han alltså först England och sen Elfenbenskusten.
Precis.
Det var lite, lite...
Just det, det stämmer. Han debuterade då på den här jubileumsmatchen när Zlatan gjorde fyra mål.
Yes.
Det var flera stycken debutanter då, vill jag minnas, för det engelska landslaget.
Shawcross var ju med.
Ryan Shawcross hade ju ingen kul kväll. Herregud. Han har inte fått ett enda telefonsamtal från FA sedan dess.
Nej. Zlatan dödade hans landslagschanser.
Ja, det får man verkligen säga. Och Wilfried Saha, det stämmer. Den är lite speciell.
Han
bytte landslag lite, inte helt okontroversiellt, sent i livet också. Ska vi hinna med någon fråga till?
Ja, kör lite frågor.
Vi tar en från Erik Byman. Han har tydligen ställt den här tidigare. Han provar igen. Tillväxten på engelska tränare. Tänker främst på Jody Morris, som gjort det sjukt bra i Chelsea. Någon slags assisterande där då.
U21 eller vad han är?
Jody Morris.
Ja, den gamla försvararen.
Men
mittfältare var
den som...
Vad fick jag för mig att han var försvarare?
Annars så finns ju de här brorsorna som tränar Lincoln City just nu. Har ni läst om dem? Nick och Danny Cowley, som ju tog Lincoln City till kvartsfinal i FA-cupen förra året. Och de vann ju då National Conference och gick upp i League 2 med Lincoln City för första gången klubben gjorde det på länge. Och är väldigt omhuldade. De är ju ett tränarpar, de är bröder. Så att det är inte så uttalad första och andra tränare, utan de är tillsammans. De gör det här som ett par. Två unga killar med en liksom väldigt liksom egen framarbetad spelmodell och filosofi, och kör stenhårt och har varit väldigt framgångsrika då med Lincoln City. Så där vet jag att de är väldigt, det är många som håller ögonen på dem just nu då.
Men Graham Potter har ju såklart.
Och Graham Potter.
Precis,
Som såklart nu har gjort avtryck på en nivå som gör att det blir ännu mer aktuellt om det sparkas någon tränare här. Men jag tror ju ändå att i hans fall så det är Swansea som ligger närmast i hans. Och nu har de fått in Paul Clements som har ganska mycket förtroendekapital efter att han räddade dem i våras där. Så att det är inte aktuellt just nu.
Nej.
Jag tror han sa att när hans barn går ut gymnasiet, jag tror han går sista året nu, så kommer kontraktet gå ut och då kommer de troligtvis flytta tillbaka till England. Så att då kan det ju vara aktuellt.
Han har ju en bra spelhand just nu att förhandla med engelska klubbar, Potter.
Att han är den enda engelska tränaren i Europa.
Ja, men så framgångarna han har haft här.
Absolut, samtidigt är det inte så att han sitter på S i rockärmen med tanke på att han gjort avtryck i Sverige. Alltså de skiter ju i det så. Utan han, det är mer de tycker väl att han ska vara glad att han får chansen där, än att han är super eftertraktad. Kanske börja med att han får liksom en Wagner-roll liksom i en championship-klubb och kan liksom börja bygga på sikt. Det tror jag skulle passa honom allra bäst.
Verkligen. Så viss tillväxt ändå, men inte... Det var inte som det var för några år sedan när man tyckte att det fanns rätt mycket spännande med Eddie Howe och Brennan Rodgers och när det fanns mer ungt och spännande. Vi får titta lite längre ner i tabellerna för att hitta spännande engelska managers. Ja, nu är inte Brennan Rodgers engelsman, men skitsamma. Sista frågan från Grim Båtelsson. Vilken är den sexigaste fronttrion i Premier League? Han tänker som BBC eller MSN, nya MCN i PSG. Han lyfter fram EPA, Eden, Pedro, Alvaro. EPA är bra. Vi har lite fronttrios nu faktiskt. Där har vi till exempel en när Hazard kommer kommer tillbaks. Vi har ju en uttalad i Liverpool med Salah, Firmino, Mané.
Ja, vad har vi för kombination där då?
Jag vet inte. Det blev ja, exakt.
FMS. Ja.
Vad har vi i Manchester United? Så har vi den med Lukaku, Mkhitaryan och en Rashford. Det var inte heller lätta bokstäver att få till. Har vi en front trio i Arsenal? Nej, inte på det sättet va. Men Lacazette.
Ska du in i Özil och det är svårt att få in i Ö. Sanchez, Lacazette och Özil.
Ja.
Söl.
Lös.
Lös. Oh,
nej, den blir svår att jobba in internationellt.
Ja. Nej. Men jag tror MSN och de här, de är fortfarande
men
sex, de som ligger bäst på tungan.
Men om man tänker att så sexig som front trio, så är ju Eden Hazard och jag skulle nog säga William för Pedro
tillsammans inte lika, med Morata. Då får du inte ihop Epa.
Nej, det är sant.
Men då kan, det var ju det han tänkte på när det handlar om just bokstavskombinationen.
Ja, men man får in ett W, det är lite coolt.
Mm. Ja, du får fundera på det
nästa vecka. Vi får jobba ihop där. Hörde ni, tack för att ni har lyssnat. Tack Frida, tack Kalle för att ni kom hit. Vi hörs om en vecka igen.